Så har vi kommit till den allra sista predikan i denna långa serie om Guds attribut. Vi har hört Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5 läsas. Två av de mest storslagna kapitlen i hela Bibeln, tror jag. Och jag ska än en gång försöka att tala om det som knappast går att tala om. Det som det inte finns varken ord eller kategorier för att beskriva. Vi har fått höra om Guds ära och härlighet i ett porträtt. För alla varelser att se. I himlen och på jorden och under jorden. Vi har fått se en glimt, bara en glimt, men ändå. Av män och kvinnor från alla folk och stammar. Från varje land och varje språk som tillsammans med myriader av änglar faller ner i tillbedjan inför den högstes tron. Det kommer att bli en längre predikan än vanligt. Så den är uppdelad i två delar. Först ska jag försöka att så gott som möjligt, så gott jag kan, försöka att utlägga det vi har hört läsas om treenig Guds ära. Sen ska vi sjunga ett par verser på en sång. Och sen ska jag fortsätta en liten stund till och nämna några saker om vad detta kan betyda för oss. Den här texten finns i ett sammanhang där vi först i kapitel 1 i Uppenbarelseboken har sett ett magnifikt porträtt av Jesus. Vi hörde det faktiskt läsas i gudstjänsten förra veckan. Och sen har Jesus talat till sin kyrka i kapitel 2 och 3. Olika församlingar som genomgick krig av, alltså krig mot synd och lidande. Vissa församlingar blomstrade och Jesus uppmuntrar dem, uppmanar dem, håll fast, var trofast, var uthållig. Och andra församlingar hade förgiftats av självgodhet och hade börjat göra kompromisser i det kristna livet för att inte vara så annorlunda i förhållande till sin omvärld. Samtliga församlingar var i stort behov av uppmuntran att hålla fast vid evangeliet och fortsätta predika evangeliet trots att det kanske skulle innebära att det skulle kosta deras egna liv. Så hur motiverar Gud sitt folk att stå trofasta trots lidande och förföljelse? Hur motiverar Gud sitt folk att vända sig bort från synden? Hur motiverar Gud sitt folk att fortsätta sprida evangeliet även om det kostar deras eget liv? Han motiverar dem genom att ge en vision av sig själv. Han låter dem se sitt eget lidande, alltså han låter folket se sitt lidande i ljuset av vem Gud är. Och han säger, det här kriget som brinner, se det i ljuset av vem Kristus är. Och fortsätt predika evangeliet i ljuset av vem Kristus är, i ljuset av Guds ära och härlighet. Det är själva huvudpoängen i Uppenbarelseboken 4 och 5. Både för människor i det första århundradet och för oss här och nu. Att betrakta våra liv genom visionen av treenig Guds ära. Att våra ögon öppnas och vi får ett nytt perspektiv på varje liten sak. Av den enda anledningen att Gud finns och hans ära och hans härlighet är oändlig. Så nu går vi in i texten. Inför författaren Johannes ögon så öppnas en dörr i himlen och han bjuds att komma för att få se en glimt av Gud. Gud fader, Gud sonen och Gud anden. Och denne treenige Gud porträtteras genom ett kaleidoskop av himmelska bilder som får oss att tappa andan i förundran. Det första Gud, Johannes får se är Gud fadern. Och han försöker att beskriva vad det är han ser. Men det han ser är ju obeskrivligt. Så han kämpar för att finna ord och kategorier. Precis som profeterna Jesaja och Daniel och Hesekiel innan honom. Som alla hade fått se glimtar av Guds tron. Men det här som Johannes får se, det är kulmen. Det är liksom klimax av alla tronrumsscener i Bibeln. Han ser Fadern på sin tron. Universums centrum. Allt i de här två kapitlen kretsar kring Faderns tron. 17 gånger talar Johannes om Faderns tron. Det är hela scenens centrum. Alltså allt kretsar kring Gud. Han regerar i all makt. Allt, vänner, kretsar kring honom. Allt i den här scenen i Uppenbarelseboken och allt i hela världen. Varje aspekt i ditt och mitt liv kretsar kring honom. Allt gör det. Vår utbildning kretsar kring honom. Våra arbeten kretsar kring honom. Det kanske inte känns som att det gör det. Och vi gör kanske allt vad vi kan för att förtränga det. Men det gör det inte desto mindre sant. Universum har ett centrum. Det är inte jorden. Och det är inte solen. Och det är inte vår galax. Och hör och häpna, det är varken du eller jag. Han sitter i universums centrum. Han är den som med Paulus ord, han är den salige ende härskaren, konungars konung och herrars herre, som ensam är odödlig och bor i otillgängligt ljus, som ingen människa har sett eller kan se. Det är han. Och det är som sagt tydligt här att Johannes famlar efter ord, precis som Jesaja och Daniel och Hesekiel före honom. Och vi måste vara försiktiga nu när vi läser de här bilderna. För det här är alltså bilder som pekar bortom sig själva. De talar om en verklighet som är mycket, mycket större än vad som ryms i själva bilden. När det står att Gud sitter på en tron så innebär ju inte det att Gud är begränsad till en särskild plats där han kan sätta sig ner. Han har inte ben som han sitter på. Det är en bild av någonting större. Vi har talat om att Gud är oändlig, vilket innebär att han är närvarande överallt hela tiden. Och här beskriver Johannes Gud på tronen. Han använder det språk han känner till. Och han säger att han liknade, att Gud liknade en ädelsten som jaspis och karneol. Och det här är ju bilder som är ämnade att skapa vissa associationer hos oss. Precis som i Hesekiel 1 och kapitel 28 och i andra Mosebok 2:28 så ser vi jaspis. Uttalar jag rätt? Jaspis. På den tiden, när vi talar om det, så upptäckte jag att det är en annan sten än när man talade om den under antiken. Under antiken så talade man om en grön, genomskinlig, färgstark sten. Och vi ser här karneol som är en eldröd juvel som var populär också under antiken. Nu säger alltså inte Johannes att Gud är grön eller röd, utan tillsammans utgör de en bild av vackert, starka färger och ljus som emanerar, som strömmar ut från Guds tron. Johannes balanserar alltså på språkets yttre gräns för att beskriva Guds ära. Och där ser vi honom på sin tron i universums centrum, som bor i otillgängligt ljus och är omgiven av oupphörlig lovsång. Titta på hans himmelska följe här. 24 äldste i vita kläder med kronor av guld på huvudet. Vi vet inte vilka de här är. Det finns mycket olika idéer. Det kan vara symboler för Israels 12 stammar tillsammans med Jesu 12 lärjungar. Eller också kan de bara vara himmelska väsen. Och sen har vi 4 varelser som vi hörde beskrivas. Som å ena sidan tycks representera hela skapelsen. Men å andra sidan så påminner de också om de här himmelska keruberna och seraferna som ständigt, som dag och natt gör tjänst inför Guds tron. Oavsett vilka de är eller vad de representerar så är budskapet tydligt. De omger Gud av lovprisning dag och natt utan uppehåll. Och de ropar: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när helst de ropar, när helst de sjunger den här lovsången, vilket ju är hela tiden, så faller de 24 äldste ner inför honom och tillber och lägger ner sina kronor inför honom och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. Föreställ dig det här. Just nu finns det en himmelsk församling som sjunger så det dånar, om vi nu får använda det språket. Och när vi ger honom vårt lov och vår ära, och när vi tillskriver honom makt och härlighet, så sjunger vi tillsammans med dem. Och vi får ge ett jordiskt uttryck av denna himmelska verklighet. När vi sjunger lov, ära och pris, så förenar vi alltså med den sång som ständigt ljuder inför tronen. Medan jag talar just nu så sjunger de. Och när vi går och lägger oss ikväll så sjunger de. Och när vi vaknar imorgon bitti och ska påbörja en ny vecka, kanske trötta, så sjunger de allt jämt. Se ditt liv i ljuset av detta. Gud Fader är universums centrum. Och universums centrum omges av ständig lovprisning. Inte för att han behöver peppas upp eller för att han på något sätt behöver övertygas om att han verkligen är värdig. Utan för att det är rätt. För att hans ära är oändlig. Och det enda rätta gensvaret när vi nalkas honom är att ge uttryck för denna ära. Du är skapad för det här. Och vi ser också att han är alltings domare. Alla de domar som Uppenbarelseboken talar om i följande kapitel utgår från Guds tron. Texten säger att från tronen kom blixtar och dån och åska i vers 5 där. Vi vet kanske vad det innebär att bli väckt mitt i natten av åskan som mullrar och titta ut. Se denna respektingivande, kanske skräckinjagande syn av blixtar, blixtar, blixtar och muller. Nu ser vi det här som en bild av Guds rättvisa domslut som mullrar från tronen. Och samtidigt som Gud porträtteras kraftfullt här som domare med blixtar och dån, så ser vi en regnbåge runt tronen i vers 3. Och regnbågen påminner oss ju om Guds löfte att visa tålamod och barmhärtighet mot denna fallna värld. Vi ser alltså Guds dom och Guds barmhärtighet samtidigt. Och vi läser vidare. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, vers 6, som av kristall. Detta hav separerar ju Gud från allting annat och markerar att Gud är avskild, att han är helig över allt. Han liknar inget annat i hela universum. Han är annorlunda och ojämförlig. Han är helig, helig, helig och han har all makt. Och hans renhet och annanhet kopplas ju samman här med fullständig, oändlig makt. När man läser Uppenbarelseboken så märker man snabbt att Herren Gud allsmäktig. Grekiska pantokrator, det är ett starkt ord. Allsmäktig, det är ett av de vanligaste titlarna på Gud i Uppenbarelseboken. Och lovsången fortsätter och förkunnar att Gud är över och bortom tiden. De ropar helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och vi ser sedan i nästa vers att han lever i evigheters evighet. Inget kan omkullkasta hans herravälde eftersom han har all makt. Och inget kan på något sätt överleva eller vänta ut hans herravälde. Ni vet, man kan liksom vänta ut att den gamle kungen dör och någon ny ska komma som man gillar bättre. Men han är evig. Fundera på det här. Vi väljer regeringar som får en liten makt över vårt land under några år. Och sen är de färdiga. Sen kommer det nya regeringar. Men Gud har all makt. Och han är densamme i evighet. Tala om att detta var en tröst för de första församlingar som fick läsa den här texten. Mitt under maktfullkomliga romerska kejsares förtryck och förföljelse. Och det kan också vara en tröst för oss när vi ser hur de mest vederstyggliga idéer vinner inflytande i vår kultur, i vår konsensuskultur i Sverige, både i kyrkan och i samhället. Vi har ju inga verktyg för att hantera dessa olikheter. Det ser illa ut nu, men det kommer att bli värre. Och allt jämt sitter Herren Gud på sin tron. Och det ska komma en dag då förtryckets ok ska lossas, ska lyftas av trötta nackar. Det ska komma en dag då rättvisan ska råda, då sanningen ska segra. Han är den som var och som är och som kommer. Och vi läser sedan i sången i vers 11 att han är den absolut högste. Han är oändlig i sin ära. Han är värdig att ta emot lov, ära och makt till skillnad från allt annat. Han och bara han står över allt annat. När Uppenbarelseboken skrevs så drev den romerska kejsaren Dominicianus kejsardyrkan till sin spets. Den romerska hållningen till olika religioner. Ni vet, riket utvidgades, man la nya länder och folk under sig och de hade olika religioner. Hur skulle man göra då? Skulle man stöpa alla i samma form? Skulle alla liksom tvingas in i samma religion eller hur skulle man bära sig åt? Religionen ger ju uttryck här för folkets innersta. Den romerska hållningen till olika religioner var väldigt tolerant. Så länge i alla fall man erkände den romerska kejsaren som Dominus et Deus Noster. Vår Herre och Gud. Tro på vad du vill, sa man. Tro på vad du vill. Du får ha vilken Gud du vill. Bara du böjer dig under den romerska kejsaren och kallar honom för vår Herre och Gud. Det är allt vi begär. De kristna kunde inte göra det. De hade bara en Herre och Gud. Och de kunde inte tillskriva någon annan denna titel. Så de kristna ansågs vara intoleranta och farliga för samhället. För de vägrade delta i det som höll samman hela samhället. De kallades för ateister och kallades för bråkmakare och samhällsomstörtare. Och de förföljdes och de tillfångatogs och de torterades på de mest fasansfulla sätt. Man borrade hål i skallbenet på dem och hällde flytande tenn in i hjärnan. Man band fast armar och ben i vagnar och spände hästar för och slet sönder deras kroppar. Man korsfäste dem. Man klämde ner dem i kokande grytor. Man kastade in dem och lät dem ätas upp av vilda hundar. Man satte upp dem på stolpar och dränkte in dem med olja och tände eld på dem levande och använde dem som lampor att lysa upp staden med. Det var det pris som kyrkan fick betala för att man vägrade delta i samhällets så kallade tolerans. Och det var ett pris som man gärna betalade eftersom man levde sitt liv i ljuset av den enda som är värdig att kallas vår Herre och Gud. Den enda som är värdig att ta emot lov, ära och makt. Så denna lovsång var de kristnas stora hopp och tröst. Det finns en som verkligen är den högste. Han finns. Han finns. Han lever. Och lovsången fortsätter att förkunna här, vers 11. Han har skapat allt. Genom hans vilja kom det till och blev skapat. Världen alltså inte bara skapades genom hans vilja, utan den upprätthålls också genom hans vilja. Det finns inget som existerar utan hans vilja. Ditt hjärta slår idag därför att Gud vill det. Dina lungor drar anda för att Gud vill det. Han är alltings skapare och han är suverän över allting. Och visionen fortsätter in här i kapitel 5. Johannes säger att han säger så här: och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan förseglad med 7 sigill. Och i de kapitel som följer så ska det visa sig att denna bokrulle innehåller Guds förutbestämda plan för hela historien som leder fram till slutet av denna värld och som leder fram till fullbordandet av hans ankomst. Den här bokrullen innehåller Guds suveräna vilja för hela skapelsen och den yttersta försoningen, upprättelsen. Och Gud håller den i sin hand. Han håller, vår Gud håller hela världens öde i sin högra hand. Vänner, det är goda nyheter. Vi kan läsa om desperata islamister som gör vad de kan för att sprida skräck och terror. Vi kan läsa om ett Iran som om några år kommer att ha kärnvapen. Vi kan läsa om ryska ledare som gör allt de kan för att återuppväcka gamla tiders världsherravälde. Vi kan läsa om nationalism och främlingsfientlighet som breder ut sig i Europa och i Sverige. Men samtidigt så kan vi hämta tröst i insikten att ingen av dessa självupphöjda ledare är suveräna över någonting. Gud är suverän över alla dessa. Hela historien ligger i hans hand. Så se porträttet, se Gud fadern här. Och se nu Gud sonen. Vi ser liksom hur den här storslagna scenen bara växer i majestät och ära. Här har vi alltså denna bokrulle som innehåller Guds plan för hela skapelsen, hela historien, hela försoningen, hela upprättelsen. Guds plan för den totala utplåningen av ondskan, förgörelsen av döden. Guds plan för syndens slutliga bortskaffande. Utplåning av allt lidande, all smärta och all förföljelse. Det här är slutet på krig, sjukdomar, katastrofer. Här kommer Guds rike fullt ut till mänskligheten och återupprättar himmel och jord. Och det folk återupprättas, det folk som ska ära honom och njuta av honom för evigt. Allt detta finns i bokrullen. Så vem är värdig att öppna den? Det vill säga, vem är värdig och mäktig att verkställa allt som står skrivet där? Vem kan verkställa Guds eviga rådslut? Vem kan bringa försoning och upprättelse? Vem kan döma ondskan och dess hantlangare? Och vem kan skapa fred och frihet i evighet? Hela himlen blir tyst. Och denna tystnad vittnar ju om människans elände. För det finns ingen som är värdig. För alla har vänt sig bort och förlorat härligheten från Gud. Och i denna tystnad så faller Johannes i våldsam gråt. Han är överväldigad av tanken på en framtid utan dessa saker. Ingen försoning, ingen upprättelse, ingen dom, ingen uppgörelse med ondskan, ingen seger över döden, inget hopp, bara mörker. Men medan Johannes gråter så kommer en av de äldste till honom och säger: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och här introduceras Gud, sonen. Han är det segrande lejonet som förutsagts redan i Bibelns första bok. I första Mosebok kapitel 49 så har vi en profetia om lejonet av Juda. Att denne messias skulle komma ur Davids rotskott, som de sjunger här, eller som han säger, är också förutsagt många gånger, bland annat genom profeten Jesaja, som säger: en gren ska växa fram ur Jishajs avhuggna stam, ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett baner över alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. Så säger alltså Jesaja mer än 700 år före Kristus. Nu är den dagen som Jesaja talar om, den är här. Den segrande messias har kommit. Och det går ju inte här att överdriva hur stark kontrasten är mellan himlens tystnad då ingen kunde öppna bokrullen och denna stund när någon har trätt fram. Du vet, genom historien, från världens begynnelse, har människor kommit och gått. Hög som låg, nobel och simpel, samtliga, även de mest godhjärtade, varmaste och starkaste av människor har fallit offer för synden. Generation efter generation har varit slavar under den andemakt som är verksam i olydnadens människor. I århundrade efter århundrade, varje man, varje kvinna underkastad dödens välde. Så har det sett ut. Men sen kom en man som inte liknar någon annan. Denne man föll inte offer under synden. Han hade makt över synden. Denne man var inte slav under Satans herravälde. Nej, denne man krossade den urgamla ormen. Denne man blev inte fånge under döden. Denne man besegrade döden. Davids rotskott, lejonet av Judas stam, har kommit och han har segrat. Men hur har han då segrat? Johannes sträcker sig liksom fram för att se detta segrande lejon. Men istället får han se ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det segrande lejonet är det slaktade lammet. Han är, precis som Johannes döparen sa, Han är Guds lamm som tar bort världens synd. Och den spelar ju på berättelsen i Andra Mosebok 12 förstås, om påsken här. När israeliterna på Guds uppmaning tog ett oskyldigt lamm och slaktade det och strök blodet på dörrposterna. Guds folk räddades från Guds dom under lammets blod som baner. Och Jesaja profeterade århundrade senare om ett lamm som skulle ledas till slakt. Han sa att Guds enda son skulle krossas enligt Guds vilja. Hur segrar detta lejon? Genom att slaktas som ett lamm. Han segrar genom korsfästelse. Han fördärvades, föraktades, förkastades. Han piskades, sårades och han krossades i syndares ställe. I ditt och mitt ställe. Så alla som tar skydd under hans blods baner är fullkomligt trygga. Han är det slaktade lammet som står mellan tronen och de fyra varelserna och de 24 äldste. Och lägg märke till här nu att han står. Slaktade lamm brukar normalt sett inte stå. Men detta lamm har genomlidit döden. Och detta lamm har alltså besegrat döden. Detta lamm som bär dödens märken är den som är suverän över döden. Vi har ju förlorat vänner och anhöriga och vi ska alla dö en gång. Här har vi någon som har besegrat döden. Som är herre över allt. Detta är det gladaste budskap som överhuvudtaget kan komma över mänskliga läppar. Guds slaktade lamm regerar som suverän herre över allt. Så går då detta lejonlika lamm fram och tar bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och det första århundradets åhörare måste ju ha häpnat när de hörde detta. De hade ju en känsla för vad en kung var för någonting och vad det innebar i själva tronrummet. Ingen går fram till en kung, till ens en jordisk kung, och tar hans bokrulle ur hans högra hand, ur maktens hand. Här har vi det mest majestätiska porträtt av Gud Fader man kan tänka sig. Omgiven av himmelska väsen och evig lovsång och tillbedjan. Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden är värdig att öppna denna bokrulle. Och så kommer Jesus Kristus rakt fram till tronen och tar den ur Faderns hand. Han är värdig. Han är av samma väsen som Fadern. Han är ljus av ljus. Sann Gud av sann Gud. Men han ödmjukade sig och blev själv som ett lamm. Han blev, som Paulus säger i Filipperbrevet, lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför, säger Paulus, har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Och därför sjunger ju änglarna en ny sång, och denna gången till lammet. Vers 9, Uppenbarelseboken 5:9. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk, länder och folk. Hans värde, vänner, är obestridligt. Bara han är värdig. Kristus alena har nyckeln till hela den mänskliga historien. Bara Kristus har makt att föra Guds rike till fullbordan. Vers 5-12. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot. Och här kommer ett sjufaldigt, alltså ett fullkomligt lov. Makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det finns ingen som han. Hans värde är obestridligt och hans verk är oförglömligt. Genom hela evigheten är han det segrande lammet. Han är det segrande lejonet som regerar som det slaktade lammet. Och genom hela evigheten så kommer Guds lamm att vara centrum för vår tillbedjan. Så se Gud, sonen. Och se Gud, anden. I det fjärde kapitlet i Uppenbarelseboken här så ser vi återigen, det står Guds sju andar i vers 5. Det är samma ordalag som det talas om den helige ande som beskrivs i det första kapitlet. Och det anspelar i sin tur på Zakaria kapitel 4 som talar om Guds ande som är allestädes närvarande och som är allvetande. Det finns ingenting som undgår hans blick. Det står här om sju ögon, va? Han är allsmäktig och han har makt att möjliggöra dom och frälsning. Det är Gud anden som sänds ut av Gud fadern och Gud sonen att möjliggöra det himmelska uppdraget i världen. Anden är inte alls lika framträdande här som fadern och sonen i Uppenbarelseboken 4 och 5. Eftersom andens roll i mycket handlar om att upphöja sonen. När den helige ande talar till dig så talar han om Kristus. Så i dessa två kapitel ser vi treenighetens mysterium porträtterat. Det är inget nytt. Vi ser samma sak i hela Bibeln. Men det framställs mindre och mindre dunkelt. Det liksom träder fram i större och större klarhet. Fadern tillbes som Gud. Sonen tillbes som Gud. Och anden tillbes som Gud, både här och genom hela Bibeln. Tre personer, varje person helt och fullt Gud. Fadern är inte en del av Gud och sonen en annan och anden en annan. Alla är lika mycket Gud, helt och fullt. Och samtidigt är det en enda Gud som står här i centrum i Uppenbarelseboken 4 och 5. Det är ett mysterium. Se också hur de första lovsångerna riktas till fadern. Nästa två lovsånger riktas till Gud, sonen. Och den sista sången till både Gud och lammet. Och det finns också en progression, en stegring i kraft i sångerna. Först är det fyra varelser som sjunger. Sen är det de 24 äldste och sen de 24 plus de fyra. Och sen är det de 24 äldste tillsammans med 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000 änglar som sjunger att allt, och sen, förlåt, sista, så kommer vi till allt skapat. Det står här i Uppenbarelseboken 5:13, den sista sången. Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem sjunger lov till den högste. Det är ju allt och alla i hela universum som ärar och prisar den annorlunda, helige, allsmäktige Gud. Så här ser vi en glimt av Guds ära. Och det är värt att betona att det är faktiskt inte mer än en glimt. För Guds ära är oändlig. Och här har vi det vi ska tillbringa hela evigheten åt. att utforska nya aspekter av Guds ära. Vi tänker kanske att det verkar tråkigt när vi lever i evigheten och vi har, inte vet jag, läst alla böcker som finns och spelat alla instrument som finns. Men här har vi något som är oändligt. När vi har levt i 10 miljoner år och varje dag utforskat Guds ära, hans storhet och härlighet, så finns det fortfarande en oändlighet kvar. Och när vi har levt i 10 miljoner år till, så kommer vi fortfarande att känna att vi inte ens har kommit fram till foten av det berg som är Guds ära. Vad betyder då allt detta för oss? Jag inser att det här kan vara svårt att tro på. Jag har ju levt med den här texten. Ja, jag har levt med den närgånget under den här veckan som har gått. Och har ständigt brottats med tanken på att det kan kännas som en saga. När Johannes liksom famlar efter ord och bilder. Och det blir ädelstenar och väsen och märkliga saker. Men tänk, vänner. Tänk om det är sant. Tänk om detta verkligen är sant. Tänk om det är så att den Gud som beskrivs i Bibeln, den Gud vars attribut jag har försökt att predika om 16 gånger i år. Tänk om den Gud verkligen existerar. Och är den som Bibeln säger att han är. Tänk om den Gud som vi läser om i Uppenbarelseboken 4-5 verkligen finns. Och vi får leva våra liv i ljuset av honom. Vi får leva våra liv i hoppet om att den allsmäktige skapare och frälsare ska föra allting till fullbordan. Tänk om universum. Tänk om mitt liv inte kretsar kring mig själv. Tänk om livet här och nu inte är allt som finns. Tänk om dessa 80-90 år som vi i bästa fall får istället bara en försmak, en skugga av det fullödiga liv som väntar efter döden. Tänk om det verkligen är så. Det förändrar ju allt. Det förändrar ju precis allt. Det finns 1000 saker som jag skulle kunna nämna om vad det här betyder för oss. Och jag begränsar mig till 4. För det första, Guds ära övertygar oss att ta emot den frälsning som han ger av nåd och åter nåd. I detta rum finns det kristna. Och så finns det människor som inte alls bekänner sig som kristna. Och så finns det, enligt Bibeln, människor som bekänner sig som kristna men som inte alls är det. Som i praktiken lever som alla andra i världen runt omkring utan att de varken känner Jesus eller förtrösta på honom. Men vem du än är, så är denna bild klar och tydlig. Gud håller det framtida förhärligandet av alla kristna i sin hand. Alla som lever sitt liv i förtröstan på Jesus Kristus kommer en gång att förenas med honom och stå ansikte mot ansikte med honom i strålande härlighet. Gud har påbörjat sitt goda verk i er och han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och samtidigt som han håller förhärligandet av alla som förtröstar på Jesus i sin hand, håller han också den eviga fördömelsen av alla som hoppas på sig själva och lever för sig själva. Inför denne trefalt helige, allsmäktige Gud går det inte att vara agnostiker. Det går inte att stå på avstånd och betrakta eller på något sätt förhålla sig ljum. Antingen sätter du all din förtröstan och allt ditt hopp till Kristus alena endast Kristus och lever helt och fullt för honom. Eller också gör du det inte. Han är det segrande lejonet som kommer för att frälsa och rädda. Han har övervunnit döden. Han spikades upp på ett kors och betalade syndens lön så att alla som förtröstar på honom ska kunna gå fria. Så vill du ha med honom att göra eller inte? Han uppmanar dig att beräkna kostnaden innan du kommer till honom, eftersom efterföljelsen av honom kommer att ändra hela ditt liv. Det måste inte innebära att du kommer att sälja allt och resa till ett annat land för att förkunna evangeliet där. Men det kan göra det. Och utifrån Bibeln skulle jag påstå att det gör det oftare än vi tror. Poängen är, hur som helst, att det varken är du eller jag som bestämmer. Det är han som bestämmer. Han är universums centrum. Och allt handlar om honom. Och vi tillhör honom. För det andra, Guds ära ger oss kraft att kämpa mot och övervinna frestelser och anklagelser och djävulens alla metoder för att få oss på fall. Om denne Gud verkligen existerar, om det Bibeln säger verkligen stämmer, så ger det oss kraft att inte böja oss inför en bild av en romersk kejsare. När vi ser storheten i denne Gud så ger det oss perspektiv. Och det ger oss kraft att sluta springa efter pengar eller personlig framgång eller vad det nu är som vi fyller våra liv med. Se en glimt av Gud och bli befriad ifrån dyrkan av denna världens små meningslösa gudar. Vi kämpar mot omoral genom att vända blicken mot honom och se Guds ära. När du gläds i honom och när du gläds i den han är. När din blick är liksom fängslad och förundrad över hans ära. Så kommer du inte längre att längta efter bilder på internet. Det låter kanske konstigt för många. Men det starkaste vapnet vi har i kampen mot synden är att låta Gud som är oändlig härlighet. Låta honom överväldiga oss. Med sin tillfredsställelse och med sin skönhet. För det tredje, Guds ära ger oss kraft att utstå lidande. Och jag vill verkligen betona att jag själv har inte genomlevt en bråkdel av det lidande som många av er har gjort. Men här är Bibeln tydlig. För de första kristna fyllde uppenbarelseboken en grundläggande funktion, nämligen att ge kraft och tröst och hopp under kejsarens vansinniga förföljelse. De kristna undrade, ska detta någonsin ta slut? Och så fick de denna vision av Gud och övertygades än en gång att han har all kontroll. Att historien vilar i hans hand och att han för samman alla saker till det bästa för den som älskar honom och för sin äras skull. Och det här är också någonting som vi kan få vila i. Och dessutom så gör uppenbarelseboken det tydligt att vår fiende har besegrats. I Kolosserbrevet 2:15 så står det att Gud avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud triumferar genom Kristus och du är i Kristus. Vi vet att vårt lidande ska få ett slut. Det lejonlika lammet har kraft och auktoritet att föra Guds plan om försoning och upprättelse till fullbordan. Och han kommer att göra det. Och för det fjärde, sista. Guds ära motiverar oss i missionsuppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att Gud är suverän och att han har hela historien i sin hand innebär inte att vi bara ska luta oss tillbaka och se vad som händer när Gud handlar i världen. Tvärtom, vi är kallade till ett uppdrag. Guds suveränitet utesluter inte bön. Tvärtom, den nödvändiggör bön. Vi bara passerade över det här i texten. När de 24 äldste runt tronen i vers 8 höll skålar av guld fulla med rökelse, så var dessa skålar fyllda med de heligas böner. Och det är en liknande bild som vi har i Uppenbarelseboken 8 och 3. När det sjunde sigillet öppnas och en ängel bär fram de heligas böner inför Gud. Och detta är vad som inleder den slutliga ankomsten av hans rike. Ser du vad Bibeln säger här? Gud kommer att fullborda sitt rike, sin plan, ytterst och evigt som svar på hans folks böner. Det är därför vi ber, låt ditt rike komma. Det är därför vi ber att Guds rike ska gå fram bland alla folk på jorden, bland Saudiarabier, bland perser, bland somalier, bland hinduer och europeer. När vi ber så fyller vi upp dessa skålar, och när skålarna är fulla så blandas de med kraften av blixtar och åska och kastas tillbaka till jorden. Det står så. Förstår du vilken kraft det är i de heligas böner? Vi har fått för att vi ska kunna ge. Genom våra böner är vi Guds medregenter. Det är så stort att jag knappt törs yttra orden. Medregenter som genom att ropa till honom kan omvända en stad eller ett land. Så låt oss be passionerat för att Guds rike ska komma hit till Göteborg och till jordens yttersta gräns. Och låt oss vara radikalt generösa med vad vi har. Gud har gjort oss förmögna av en anledning. Vi har fått arbeten och vi har fått utbildningar värda miljoner kronor. Och vi har inte fått allt detta så att vi kan slösa bort det på vår egen bekvämlighet, utan så att vi kan bära fram det i tjänst för Gud. Allt vi har vi fått som en gåva, så att vi kan ge tillbaka. Vad du än har fått kan du ge det tillbaka, så att han använder det i sin mission här i Göteborg eller runt hela jorden. När vi lever för honom kan vad som helst hända. Och det är klart att det kan kännas skrämmande och smärtsamt, och det kanske det kan vara ibland. Men mer än något annat är det här den yttersta formen av frihet och glädje. Det är det här vi är skapade för. När vi lever i förtröstan på honom så lever vi i enlighet med vårt syfte. Jag ska sluta nu. Jag vill vädja till dig att kasta ut på okänt vatten för att upptäcka mer av vem han är. Att gå helt förvissad om att vad som än händer, även om du förlorar allt med mänskliga ögon, så har du ändå inte förlorat någonting. Att din skatt inte är här, utan att den väntar den dag då du ska möta honom framställd utan fläck eller skrynkla och få höra orden: väl kämpat, du trogne och trofaste, gode trofaste tjänare. Kom in i min glädje. Det, vänner, det är vad vi är skapade för. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi träder inför dig fulla av förundran att vi kan. Att Jesus Kristus har öppnat vägen till den annorlunda, till den helige, till den allsmäktige. Och jag tackar dig för att Jesus Kristus har friköpt oss så att vi till och med kan få kallas för dina barn. Jag ber för din församling, Gud. Jag ber för den här församlingen. Led oss in i ett liv där vi får njuta och se din ära.